Ja, det var ju inte länge sedan jag var här sist. Nu börjar jag nästan tröttna på mig, tänkte jag säga. Jag har varit här så många gånger. Ja, tidens tecken har vi ju varit inne på här. Och jag ska inte uppehålla mig så mycket kring de här, ska vi säga, yttre tidstecknen. Ni vet det. Talat om jordbävningar och alla de här sakerna som sker, utan jag skulle vilja rikta in mig lite mera åt det andliga området som det nämns en hel del om. Både Jesus gör det tydligt i Matteus evangelium, 24 kapitel och sådär. Paulus är inne på det också, och inte bara han utan Petrus finns med apostlarna så här också. Och på det andliga området då, så kan man ju säga att det är två tidstecken som går sida vid sida, som löper parallellt så att säga. Och det är avfallets tecken och så är det andeutgjutelsens tecken. Och när Jesus talar om det här så ser vi att till viss del där så tecknar han ju en väldigt mörk bild utav det andliga läget innan han kommer tillbaka. Han nämner bland annat att det blir stort avfall ifrån tron. Det kommer att vara villoläror, falska messiasgestalter och falska profeter som kommer att göra stora under och tecken. Och sen så, det är väl Paulus nu som säger det här att man ska ha ett sken utav gudsfruktan men inte vilja veta av dess kraft. Och sen så, Jesus säger också att kärleken hos de flesta ska kallna. Och det här är alltså den, ska vi säga, den mörka delen utav då tidstecknen som då gäller, ska vi säga, kristenheten. Den andliga sidan där. Men sen har vi den andra sidan då som är viktig att ha med. Och som är allra viktigast att ha med, ska jag vilja säga. Det är att Gud ska uppenbara sin makt och sin härlighet. Och han ska utgjuta sin ande över alla människor. Och det står ju profetiskt i Joels bok bland annat som Petrus citerar på första pingstdagen, så citerar han ju där hur söner och döttrar ska profetera, unga män ska ha syner och gamla män de ska ha profetiska drömmar. Så vi finns med här allihopa och ja, det står söner och döttrar, citerade jag. Jag vet inte om jag hoppade över det. Men alla finns med. Och det här är viktigt att vi får ta till oss det här. Och sen står det också att evangeliet ska förkunnas för alla folk. Här ser vi alltså de här två parallella linjerna som går. Dels avfall och där människor undan för undan tappar tron, eller man kanske ska säga som Jesus skriver till församlingen i Efesos i Uppenbarelseboken, att de har övergett den första kärleken. Det finns så mycket annat alltså som har kommit in i deras liv så att man har övergett den första kärleken. Och ser man till utveckling och bland Israels folk också så här, så ser man att när man överger den första kärleken och den här närheten till Gud så blir man alltid upptagen av sitt eget. För att då ser man bara på sitt eget. Man bygger sina egna hus och så håller man på hela tiden så kretsar det om kring sitt eget. Och här är det då att kärleken kallnar hos de flesta. Och då ser vi då alltså på den ena sidan då, om vi tar församlingarna i Uppenbarelseboken till exempel, så är det ena sidan så är det ljumhet och död, men på den andra sidan så är det iver för Guds rike. att Guds rike ska gå framåt. Och det är flera församlingar där som Jesus betygar sin kärlek till och talar om för dem att han kommer inte att överge dem, utan han ska vara med dem in till tidens slut. Och då är det då frågan man får ställa sig här då. Hur ska jag och hur ska vi då kunna bevaras i tron på Jesus Kristus? Så att vi alltså är levande i vår ande hela tiden. Och då är det ju det som finns till hands. Det är att vi umgås dagligen med Jesus Kristus. Låter oss uppfyllas av hans kärlek och närheten till honom, så att vi vandrar hela tiden ständigt tillsammans med honom, så att vi förnyas i anden och är levande. Och det skulle jag vilja lyfta fram lite grann här idag då. Och då så ska jag vilja ta er med till vad Paulus säger i sin undervisning till Efesierna. Och då ska jag läsa tillsammans med er ifrån Efesierbrevet, det 6:e kapitlet och ifrån den 10:e versen, några versar framåt där. För här ger Paulus en tydlig vägledning och undervisning om hur vi ska alltså kunna bevaras levande i vår tro även när det är motstånd och när det så att säga hettar till för oss. Och så säger han så här: hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Det här är alltså Paulus undervisning som han ger oss. Ger Efeserna här, men det här är i allra högsta grad aktuellt för oss idag. Och vad är han säger då? Jo, han säger ju hämta styrka. Var ska vi hämta styrkan? Ja, naturligtvis i oss själva, för det är ju där vi söker allting idag. Alla människor vill ju bli starka i sig själva. Det är ju därför man går till, har massa coacher av alla de slag som ska lyfta upp dem och hjälpa dem så att de blir starka. Men här så stryker Paulus tydligt under att hämta styrka hos Herren. Därför att det är bara hos Herren som den verkliga styrkan finns. Vi kan hämta styrka hos oss själva till viss del. Men den räcker aldrig. Inte när det handlar om att vi ska möta det ondskans makter som står oss emot och som Paulus talar om här. Då finns det ingen chans för oss. Och vad är det han säger då? Jo, av hans oerhörda kraft, säger han. Det är där vi ska hämta styrka. Det är den styrka som ni sjöng om här alldeles nyss. Den styrka som besegrade själva döden och som gjorde att Jesus uppstod, alltså uppståndelsekraften. Det är den styrkan, och märk väl, det är den styrkan står till vårt förfogande. Det var inte bara så att uppståndelsekraften gällde Jesus, utan den gäller oss här och nu, idag. Den kraften gäller oss. Och det här borde, alltså jag måste gå till mig själv bara säga det. Tyvärr så tänker inte jag på det alla gånger. Men tänk att det är så att den uppståndelsekraften som reste upp Jesus från de döda, den kraften är tillgänglig för mig idag. När jag möter allt det som hör till det här livet och även det tillkommande, så har jag tillgång alltså till Jesu uppståndelsekraft. Och det är där jag ska alltså hämta min styrka. Och vad säger han mer då? Jo, han säger att vi ska hämta styrka imorgon när det kanske kommer att strula till sig. Nej, nu. Hämta styrka nu. Alltså, vi ska vara förberedda helt enkelt. Så att vi ständigt lever i detta. Att vi ständigt har umgängelse med Jesus Kristus. Och låter oss uppfyllas med den helige ande. Och låter oss ledas av den helige ande. Så att vi ständigt har styrka att möta det som vi då kommer att få stå inför. Och sen så säger han också att vi ska ta på oss hela Guds rustning. I den här översättningen nu så har man tagit bort hela. Men i gamla översättningen, i 1917, där står det att vi ska ta på oss hela Guds rustning. Så det är viktigt alltså. Vi kommer att titta lite grann på rustningen här sen. Så är det viktigt att stryka under att vi tar på oss hela Guds rustning. Så att vi inte så att säga väljer ut och tänker, åh, men det går nog bra. För ibland så kan ju en sån här rustning, den kan vara lite besvärlig ibland. Det kan vara lite jobbigt att ta på sig vissa saker ju. Det kan sitta åt eller vad det nu gör. Men här då så är det alltså hela Guds rustning. Och det är alltså Gud som tillhandahåller en andlig rustning åt oss. Och det är samma rustning som Jesus fick del av vid dopet i Jordan. När han uppfylldes av den heliga ande. Så det var den rustningen han fick där också. Så att han kunde möta djävulen sen i frestelsens öken. Och vinna seger över honom. Och så när vi överlåter oss alltså till den helige ande. Så ställer den helige ande den här rustningen till vårt förfogande. Så att vi kan få ikläda oss den här rustningen. För vad var det stod? Hämta eller ta på er. Så att det är inte bara så att den här rustningen så att säga kommer över oss helt apropå. Utan vi ska alltså gå in i, förr i tiden när jag var ung. Då talade predikanterna om rustningskammaren. Var det rätt så vanligt att de sa att du måste gå in i rustningskammaren för att hämta den här rustningen. Jag kan inte minnas att jag hört det så mycket på sista tiden att man nu talar på det sättet. Men det var vanligt då att man strök under detta. Och det är viktigt, den här sidan alltså. Därför att djävulen, han sätter ju alltid in sitt angrepp när vi är som mest sårbara. Och Det gjorde han på Jesus här vid, i öknen, i frestelsens öknen. När Jesus hade fastat och varit där i 40 dagar. Då sätter han in sitt angrepp. När Jesus är som mest sårbar. Men det här gäller inte att det var bara på Jesus. Utan han gör precis likadant med oss idag. Det är hans taktik. För det, vi läste här också att han gör lömska angrepp på oss. Det man kan säga, någon har översatt det också, att han kör alltid med slag under bältet. Som man använder i brottning, eller boxningstermer och sådär. Det är hans taktik att göra på det. Det är lömska angrepp. Och då är det det här. Att för att klara det här, om vi ska, så måste vi alltså ha en andlig rustning. Det går inte med det mänsklig taktik och mänskliga medel, utan det måste vara en andlig rustning. Och det är den andliga rustningen som Gud tillhandahåller åt oss och som han bjuder oss att ta på oss. Därför att Paulus han stryker under då tydligt här att det är inte mot varelser utav kött och blod som vi har att kämpa. Alltså det är inte människor. Utan den här kampen står i den andliga världen. Och det är andliga makter som också angriper oss. Och det måste vi vara medvetna om. Ofta när vi möter problem i vår vardag och sådär, så är det väldigt ofta som vi fokuserar på människorna. Och om någon människa behandlar mig illa eller vad det nu är för någonting som jag möter, så är det väldigt ofta som vi så att säga tillbaka riktar in oss på människor. Men vi bör se till och vara medvetna om att bakom detta så står det alltså andliga makter som alltså tar över och som leder människor på det här sättet också. Och han säger då alltså att det är mot härskarna, mot makterna och herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Det är alltså makter och krafter som står utanför oss människor, men som ändå påverkar oss. Och vi befinner oss alltså i den här världen som det står till om att den här världen är i den ondes våld. Och därför så blir vi alltså invecklade i en andlig strid, i en andlig kamp. Och det blir också andliga närkamper som vi får utkämpa. Och det här är ju någonting som vi möter som personliga, enskilda individer, att vi möter det. Men även som församling så får vi möta såna här angrepp ifrån mörkrets furste. Och det är viktigt att vi har det klart för oss att den här striden, så har vi hjälp vi också i striden. Vi står där inte ensamma, utan vi har fått dels rustning här, men vi har också i den osynliga världen så finns det också en himmelsk här som står på vår sida. Kommer ni ihåg hur det var för Elisa? När han var i Dotan, då var det så här att kungen Aram låg i krig emot Israel. Och då så var det så här att Elisa, han talade om för Israels kung var angreppet skulle ske någonstans ifrån kungen i Aram. Och det berättade han för kungen i Israel. Och då så tog han sig tillvara, så att han var ju informerad redan, så han kunde ju möta den här attacken ifrån kungen i Aram. Och då så blev kungen i Aram, han blev väldigt upprörd över att han undrar, vem är det som är spion egentligen här och som talar om allting? Och då så talar en tjänare om för honom, jo men det är profeten Elisa, han berättar allting för kungen. För Gud uppenbarade för Elisa och så berättade han det. Och då så bestämmer han sig för att då ska jag ta och fånga in Elisa. Och Elisa, han är då i Dotan, den här staden. Och då så där på natten så omringar kungen i Aram hela Dotan där. Och när Elisas tjänare vaknar på morgonen så går han ut och tittar. Och så blir han ju förskräckt. Ack min herre, säger han till Elisa. Hur ska det här gå egentligen? Hela stan, vi är ju totalt omringade utav fiendeherrarna. Ack min herre. Ja. Det är inte utan att man har varit där själv någon gång och sagt, ack herre, hur ska det här gå egentligen? Och då har Elisa då, Guds profet där, han vet hur läget är. Så han ber, herre, öppna hans ögon så att han ser. Och så när Elisa ber den här bön för honom så öppnar Herren tjänarens ögon så att han börjar se. Och vad är han ser då? Jo, det står andra konungaboken, jag tror det är 6:e kapitlet om ni vill läsa sen. Då ser han att hela staden är omringad av hästar och vagnar utav eld. Och det är en jättestor här alltså. Och sen så slutar det ju med att den här hären då som skulle tillfångata Elisa, de blev ställegripna där, tillfångatagna, och så blev de förda till kungen i Israel. Och det är det här som vi behöver se och uppleva det här. Att vi är inte utlämnade till ondskans makter hur som helst på något sätt. Utan vi har en himmelsk här som står bakom oss och som vill hjälpa oss i de här striderna och i det som möter oss. Och eftersom jag är inne på det så tar jag med er till Daniel också. Han bad ju, han bad vid fler tillfällen, men vid det här tillfället så bad han för Israel och så här. Och det står där sen att det dröjde 21 dagar innan han fick bönesvar. Har ni väntat på bönesvar någon gång? Ja. Jo då, det har vi gjort. Men vad får han för svar egentligen? Varför hade det dröjt? Jo, ängeln Gabriel kommer och berättar för honom sen och säger, redan från det att du började din bön så utgick befallning. Men, säger han, fursten över Persien, alltså den andliga fursten över Persien, stod mig emot i 21 dagar. Men då kom Mikael, den andra ängeln där, kom mig till hjälp. Och så kunde de vinna seger. Och därför så fick alltså Daniel, han fick vänta i 21 dagar. Och ibland, vet ni, ja, ibland så nästan är vi lite anklagande mot Gud och säger, varför dröjer du? Varför dröjer det så länge? Men naturligtvis, Gud vet ju hur det hela ligger till. Men vi bör nog ta med lite grann av det här vi också. Att det sker alltså en hel del i den andliga världen som inte vi ser med våra ögon. Men så vi bör vara medvetna om. Men det är också viktigt att veta det, att vi har alltid Gud på vår sida. Så även om det dröjer så ska vi vara medvetna om det, att Gud är på vår sida. Så förr eller senare så avgår Gud och vi tillsammans med segern. Det är bara så. Eftersom det nu är, den här situationen är på det här sättet, så finns det alltså bara en rustning som kan hjälpa oss. Och det är Guds andliga rustning. Det är bara den som kan hjälpa oss. Och därför så står det att ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Ja, och sen då så räknar Paulus upp. Han räknar upp 7 delar i den här andliga rustningen. Och han börjar med sanningens bälte. Det bältet alltså som håller samman den här dressen som krigaren hade i striden. Bara för att inte det skulle fladdra omkring så hade man ett bälte som man spände om sig, så att allt skulle hålla samman. Och Jesus, han talar ju också om i Johannes 14 är det väl? Där han talar om den heliga ande som sanningens ande. Och det är det absolut enda vi kan ha som kan vinna seger emot lögnens fader. Då är det viktigt att vi har sanningens ande i oss. Därför att det är bara sanningen som kan övervinna lögnens fader. Därför att sanningen, det är en oövervinnelig makt som ligger i sanningen. Och därför så börjar Paulus där med att säga att det är den som vi ska spänna på oss den. Och sen går han vidare med rättfärdighetens pansar. Den här bröstpansaret som ska skydda alltså. Och där är det ju tydligt uttalat i evangeliet, och Paulus är ofta inne på det här med att Kristus som är vår rättfärdighet. Och det är då det allra, just att det är alltså vårt, vad ska vi säga, huvudförsvar emot ondskans angrepp. Det är alltså vår rättfärdighet i Kristus, inte i oss själva. Därför att det står ju att vår egen rättfärdighet, den är som en fläckad klädnad, står det. Och den fläckad klädnad, den fungerar inte i en strid emot ondskans makter. För det genomskådas direkt. Men Kristus, vår rättfärdighet. Och Paulus, han säger i Romarbrevet 5 i festen, i första versen där, att då vi nu har gjorts rättfärdiga så har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Tänk att i den här andliga striden, när vi är iklädda rättfärdighetens pansar, så kan vi få gå in i striden med frid i våra hjärtan. Ibland så liksom tycker vi att nej, jag känner inte så där. Nej, men frid är inte, det är inte en känsla i första hand, utan frid är ett tillstånd. Ett tillstånd som jag lever i, så eftersom jag har fått Guds rättfärdighet genom Kristus, så har jag frid med Gud. Och så kan jag gå in i striden, så kan jag få gå in med frid i mitt hjärta. För jag vet att Gud är på min sida. Jag har så att säga fått del av Kristi rättfärdighet. Och jag strider inte i min egen kraft, i min egen rättfärdighet, utan jag går in i striden med Kristi rättfärdighet. Jag hoppas du förstår hur viktig den här utrustningen är. Och sen går Paulus vidare och talar också om då villighetens skor och villighetens fötter också, att gå ut med evangeliet om Kristus. Trots motstånd och allt så här, så går vi ändå ut, så har vi villighetens skor på våra fötter och vi går ut. Och han går vidare. Jag måste titta på det så att jag inte håller på för länge här nu. Trons sköld, säger han, som vi ska då hålla ständigt trons sköld framför oss. Därför att du vet ju aldrig när den ondes brinnande pilar kommer. Men med trons sköld så förmår inga brinnande pilar att göra dig något ont, utan de slocknar. Och det här var väldigt vanligt alltså på den här tiden bland romarna, att man använde brinnande pilar som man sköt in mot fienden. Och hade man då inte en sån sköld som stod emot, det gick inte att ha en sköld utav, ja, vad ska vi ta till för något? Lite löst material, brännbart material så att säga. För då var man såld. Men den här skölden, trons sköld, det är en stark sköld som får den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och därför är det så viktigt att vi har den, eller tar den här trons sköld, så att vi får uppleva den seger som vi är, ja, förutsedda att få genom Kristus. Och nu, jag ska en liten historia. Jag vågar inte svara på om den är 100% sann, men den är väldigt bra ändå. Det berättas i alla fall om gamla mor som fick besök utav prosten. Och prosten tänkte att han skulle testa gamla mor lite grann på bibelkunskapen. Så han ställer frågan till henne så här: kan du tala om för mig varför David säger i en av sina psalmer att du är mitt skydd på min högra sida? Varför står du att han har på min högra sida? Och då säger gamla, men goa prosten, vet han inte det? Säger gamle mor. Men det ska jag tala om för goa prosten, hur det kommer sig. Jag förstår, det är så här att kung David, han var en krigare. Och med vänstra handen så höll han skölden till skydd. I den högra handen så höll han spjutet. Och när han lyfter spjutet för att kasta spjutet, då blottar han sig helt på den högra sidan. Och därför så måste Herren stå på hans högra sida och vara hans skydd. Jag tycker den är ganska bra, måste jag säga. En bra utläggning utav gamla mor. Och det är så för oss också alltså, att när vi använder den här rustningen så ska vi vara medvetna om det, att vi har Gud med oss. Han, vad står det? Han, du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Ja, tänk att få leva ett sånt kristet liv. Att veta att man har det på det sättet. Och sen så går han vidare då. Och då är det grip frälsningens hjälm. Och då, så här står det i Apostlagärningarna som Petrus säger. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Frälsningens hjälm. Jesus är vår frid och vårt hopp, och hos honom alltså får våra hjärtan och våra tankar får skydd, säger Paulus i Filipperbrevet. Tänk så viktigt att det här huvudet, att det får skydd, att tankarna här får bli beskyddade. Och det är så här att, vet ni, en soldat ute i krig, han blir aldrig utskickad i strid om han inte har hjälm. Åtminstone är det så i alla fall i svenska armén. Jag har en bror, jag har fler bröder, men en bror. Han hade en lumpakompis som ville komma undan militärtjänst. Han simulerade att han alltid fick huvudvärk så fort han skulle ha hjälmen på sig. Och det resulterade i att han blev frikallad. Därför att man sa, en soldat utan hjälm kan man inte ha i svenska armén. Så han blev frikallad. Och det är likadant, ska jag vilja säga, för oss när det gäller den här rustningen. Vi kan aldrig gå ut utan frälsningens hjälm på vårt huvud. Det är omöjligt. Och därför är det så viktigt alltså att vi ikläder oss hela Guds vapenrustning som Paulus här stryker under. Och sedan här också till slut andens svärd. Guds ord är alltså det svärd som anden ger oss, som anden tillhandahåller åt oss. Och det var det svärdet som Jesus också brukade när han blev frestad i öknen. Vad sa Jesus när djävulen kom och frestade honom? Det står skrivet. Det står skrivet. Och så citerar Jesus bibelord för djävulen. Så att han är tvungen att lämna honom. Men märk väl, han lämnade honom bara till läglig tid. Så vi ska inte tro att bara för att vi har lyckats en gång eller ett par gånger att stå emot och i den här kampen, han kommer tillbaka. Det är bara på det viset. Men Jesus blev ju tilltalad av djävulen här vid tre gånger. Men alla de här gångerna så bemöter Jesus honom på precis samma sätt. Det står skrivet, och det sista är att det står skrivet, Herren din Gud skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka. Och i Hebreerbrevet så står det också att Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd. Och det åtskiljer märg och ben och vad är det mer? Själ och... Ja, ni får titta sen. Hebreer 4 står i alla fall och 12. Så att Guds ord är alltså så starkt. Och det är det här, därför är det så viktigt att vi memorerar in såna här tydliga versar som anden sen kan påminna oss om, så att vi har till vårt försvar. Sen så avslutar Paulus med till en uppmaning till bön. Och jag vill faktiskt säga så här att den delen, den ingår också den på ett absolut tydligt sätt i den andliga rustningen den också. Att be. Dels att man ber som enskild kristen, men också att man som församling samlas till bön för att gemensamt så att säga möta det är ondskans makter och så, som är ute efter församlingen egentligen. Och då, om jag kopplar tillbaka till det här med sköldarna, på romartiden och däromkring, så hade man en speciell teknik när man skulle gå till attack. Och då man ställde upp sig i en formation som kallas för sköldtak. Och då placerar man alltså ett antal soldater med sköldar framför och så på sidan också lite grann. Men sen så i mitten bland de där så hade man andra soldater som höll sköldarna uppåt mot luften. Därför att fienden skickade alltså såna här brinnande pilar som dalade ner. Och då så skyddade alltså det här sköldtaket, skyddade mot fiendens attacker. Men märk väl, då kan man ju inte vara ensam. Om man ska bygga upp ett sköldtak, då måste vi vara många tillsammans. Och det är därför som det är så viktigt att en församling samlas och kommer samman i bön för att be. Så att vi tillsammans kan inte retirera. Jag var på väg att säga det nästan. Nej, det ska vi inte göra. Utan vi ska gå framåt. Och det kan vi göra när vi då tillsammans på det här sättet, när vi bygger en sån här försvarsmur på det här sättet, så kan vi gå stad och möta de här fienderna som vi då har. Nu är det så här, ska avsluta med det, att vilken väg vi väljer så att säga här, det är ju upp till oss var och en. Där vi alltså får besluta oss för om vi vill ta på oss den här andliga rustningen och gå stad tillsammans med alla de heliga, alla övriga troende som tror på Kristus. Att vi tillsammans går vidare. Det andra är ju då att man blir så upptagen av sitt eget. Så att den här naturliga, äkta kärleken till Kristus, den falnar. Och till slut så kan det bli som det står om Efesos. Jag har det emot dig att du har förlorat den första, eller du har övergett den första kärleken. Här väljer vi vilken inriktning vi vill ta. Men jag är helt övertygad om. Här vill vi ta den inriktning som handlar om att vi ikläder oss Guds andliga vapenrustning. Och så dels som enskilda men också som församling så går vi tillsammans. Vi möts i bön tillsammans och så intar vi fiendens portar. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus att du vann en evig seger på Golgata kors. Och tack Herre att när du uppstod så uppstod du för vår rättfärdiggörelses skull Herre. Tack att vi här idag får vara samlade tillsammans inför dig Jesus och veta att på grund av dig Jesus så har du förklarat oss som rättfärdiga. Inte i oss själva utan en gåva ifrån dig Jesus. Och vi vill tacka dig för den. Hjälp oss nu Herre att i fortsättning att med glädje i våra hjärtan gå ut. Med villighetens skor på våra fötter Herre. Och berätta. Berätta för alla dem som vi möter, Herre, vem du är. Att det finns förlåtelse, att det finns frid i namnet Jesus. Amen.